Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud.
Hör ni, varsågod och stå upp, så ska vi alldeles strax läsa den texten som är rubriken för en predikoserie som vi hade förra veckan, som sträcker sig idag och in i nästa. Ett klassiskt bibelsammanhang för den som har varit kristen ganska länge. Det intressanta med de här sakerna som ibland är sådana där klassiker och som man vet sedan länge, det är att det ibland blir som om man redan kan det känslan. Jag vet inte hur det är med dig, men ibland kan man ju nästan bli vaccinerad mot en del saker. För att man har hört det så många gånger så man slutar nästan att lyssna till det. Jag vet redan vart det här är på väg, jag vet redan vad som händer här. Men ju mer man liksom stannar upp kring Guds ordet, så förundras man över att det är konstant levande och verksamt. Och det verkar som att de där sakerna som egentligen borde vara självklara, det verkar vara de som vi har svårast för att faktiskt göra någonting med. Och därför så har vi en längtan att vi inte bara ska påminna oss om någonting viktigt, utan att det skulle få bli på riktigt i våra liv. Och det är min bön för den här söndagen. Vi ska läsa från Matteus evangelium, det sista kapitlet, kapitel 28. Har du din bibel med dig, så ta fram den. Det finns ju alla digitala former nu för tiden. Jag föredrar ju den här gamla hedliga. Jag tycker det är gött när det prasslar. Så när Camilla tog fram sin jättebibel så kände jag bara, wow, det här är ju en riktig församlingsledare som har en gigantisk bibel. No pressure på någon annan. Om du letar upp till Matteus kapitel 28 så ska vi läsa de avslutande verserna tillsammans. Vi vet inte riktigt när i tid det är. Vi tror, eller som kyrkohistorien placerar in texten, givet det som har skrivits innan, att Jesus har dött på korset, han har uppstått. Men han har ännu inte farit upp till himlen och satt sig på tronen. Liksom så här, utan himmelsfärden har inte kommit än. Den är på ett annat berg. Däremellan så verkar de gå lite fram och tillbaka mellan Jerusalem och Galileen. Så vi vet inte riktigt i vilken tidpunkt som just detta utspelar sig. Men jag tänker ändå, det är ett av de sista sakerna som finns nedtecknat utav det Jesus sa. Och där, om du någon gång har varit vid dödsbädden någon gång, så vet du att vid det tillfället så är det ganska många saker som blir odramatiska att prata om. Och det man vill skicka med blir liksom essensen av det riktigt viktiga. Så därför så säger Guds ordet så här. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Ska vi be ytterligare en bön tillsammans. Herre, jag tackar dig för förmånen att få fira gudstjänst ännu en söndag i ditt hus. Tack för ditt löfte om att vi faktiskt får räkna med att du själv är mitt ibland oss varje dag, varje stund, i varje ögonblick. Herre, oavsett fall vi med fasa följer det som händer i Israel, Palestina, Ukraina eller någon annanstans, eller fall det är egna utmaningar i våra egna liv, så är vi så tacksamma att vårt hopp är till dig som har all makt i himlen och på jorden. Herre, vi sätter vårt hopp till dig och vi tackar dig Jesus för att du ska ge oss kraft och uppmuntran och vägledning för den här dagen. Be att du skulle röra vid våra hjärtan, tala till oss. Heligande, vi är så beroende av dig. Kom och hjälp oss att ta till oss det som är på Guds hjärta idag. I Jesu namn. Amen. Varsågod och slå dig ner lite igen. Jag ska inte citera och liksom göra en lång resumé på förra veckans predikan. Den kan du gå in på olika medier och lyssna på i efterhand. Men jag tycker det är fascinerande att här har Jesus dött på korset. Men inte stannat i graven, när han är uppstånden. Och efter sin uppståndelse så möter han lärjungarna. Både i den övre salen och Thomas som inte riktigt var med vid första tillfället. Han får en ny chans att sen själv se den uppståndne. Och vi kan se i apostlarnas första kapitel att under 40 dagar så verkar Jesus undervisa om Guds rike. Och de får vara tillsammans med den uppståndne flera gånger. Men vid det här tillfället i Matteus, mitt i detta storslagna, här är han den levande, så står det att några tvivlade. Alltså, det verkar vara möjligt att möta den uppståndne Messias, han som är uppfyllelsen av allt som profeterna hade sagt, och fortfarande undra, är det här verkligen på riktigt? Och jag tycker det är skönt att det där får stå med i Bibeln. För ibland så kan man ju ha en slags bild av att det verkar så enkelt för alla. Att alla har det så perfekt och liksom det är så lätt för dem att tro på Gud och få ihop allting. Och så själv känner man att man vill, vart tar jag vägen med det som ibland skaver? Och om du finns med här som ibland tänker så, läs de här texterna och så förstår du att det finns ett rum nära Kristus där man faktiskt får säga att det här har jag svårt att riktigt förstå. Det intressanta är när du fortsätter att läsa så inser du att de här människorna där några tvivlade på pingstdagen, inte för att gå händelserna i förväg för mycket, men vi har ändå läst historien. Så när anden faller över alla så går alla sen ut och predikar frimodigt det de har upplevt. Så det verkar finnas en bortre parentes i tvivlet. Där jag någonstans kan få Guds hjälp att navigera med mitt tvivel, med min brottningskamp. Jag tycker också att det är intressant att det här ordet som på något sätt gestaltar utmaningen att gå ut och gå är i sin form pågående. Det är inte så att du en gång i livet fick liksom ta ett steg och nu så är jag här och så har jag liksom, ska jag stå kvar på det här stället. Utan det finns en förväntan i själva grammatiken att det här ska fortsätta och gestaltas utav hur du lever ditt liv. Så att om du blev kristen i januari, döptes för några veckor sedan, det är ju underbart att du är med. Alltså, vilket härligt. Och alla ni som döptes här nyligen, vilka härliga livsberättelser ni har. Men tänk vad fantastiskt det är att jag kan få fortsätta att gå. Fortsätta att uppleva saker. Fortsätta att se hur Gud faktiskt förverkligar sina syften och utmanar och hjälper. Och att vi får vara ledda utav hans kraft. Ja, man kan fortsätta att resonera kring bara den versen. Lever jag ett liv som är pågående? Om jag skulle komma med mikrofonen som lite Allsång på Skansen och inte be dig sjunga. Utan egentligen, kan du bara berätta ditt vittnesbörd? Varför tror du på Jesus? Hur långt bak i tiden skulle du behöva gå för att berätta om en erfarenhet utav honom i ditt liv? Det verkar vara en pågående. Det verkar vara någonting som Gud vill ska vara friskt och fräscht varje dag. I Gamla testamentet när Israels folk skulle ut ur Egypten så fick de varje morgon ny manna från himlen. Och på kvällen var det nya vaktlar som kom. Och när man försökte bunkra på gårdagen liksom in några fler dagar så började äta sin maskar. En tydlig illustration på att varje dag är hans nåd ny. Varje dag förväntas jag att leva i den liksom friska, fräscha närvaron av honom i våra liv. Om du har din bibel kvar håller på att säga, i knät så bläddra till Johannes evangeliet kapitel 13. Ja, ibland kan man ju undra om man har bibeln kvar. För har man den i telefonen är ju risken att man hamnar på någon annan app. Eller svarar på något annat. Det har ju du aldrig drabbats utav på en gudstjänst. Men jag har hört om sådana som ibland hamnar på något annat ställe. I Johannes kapitel 13 så är det också i samband med påsken. Där Jesus samlar sina lärjungar i den övre salen. Och det står så här att han visste att hans stund hade kommit. Att han skulle lämna denna värld och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna här i världen. Och han älskade dem in i det sista. De åt kvällsmåltiden och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, tanken att förråda honom. Jesus visste att Fadern hade gett allt i hans händer. Att han hade utgått från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet, la av sig manteln och tog en linneduk som han knöt om sig. Sedan hällde han vatten i ett tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade runt midjan. När han kom till Simon Petrus sa denna till honom, Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade, vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram kommer du att förstå det. Petrus sa, aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade, om inte jag får tvätta dig har du ingen del i mig. Simon Petrus sa, Herre, inte bara mina fötter, utan också händerna och huvudet. Jesus svarade, den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Och ni är rena fast inte alla. Han visste vem som skulle förråda honom. Därför sa han att inte alla var rena. När han sedan hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen sa han till dem, förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det med rätta, för det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Jag säger er sanningen, tjänaren är inte större än sin herre. Och budbäraren är inte större än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga är om ni också gör det. Det här är ju kanske en av Bibelns i särklass vackraste texter om ett tjänande ledarskap. Jag skulle kunna ha en undervisning bara om det. Men det är ju helt nästan svindlande för tanken att han som har skapat himmelen och jord böjer sig ner och gör det som en slavtjänare var tänkt att göra. Om man inte tog hand om sina egna fötter så var det en tydlig uppgift för någon med lägst rang i det hushåll man var. I den antika traditionen så var ju på något sätt gästvänlighet någonting som var stort och respekterat. Och absolut att man kunde erbjuda detta av fotatfagande som värd för liksom sitt sällskap. Jag har i ordning ställt lite fotatvagning så att ni kan tvätta era fötter. Eftersom alla går med sandaler och på något sätt letar efter liksom att, hur ska jag ligga till bords. Och här ligger jag med mina svettiga fötter eller smutsiga fötter. Och därför så blandar ju Jesus här två helt konstiga saker. Det är han som är värd visar generositeten. Men han kliver dessutom ner och gör det som han inte egentligen borde göra. Det var ju någon annan som egentligen skulle ta det initiativet. Och i den här texten så vet jag inte riktigt hur jag ska kunna förtydliga med emfas den där passusen som är mitt i den här texten. Där Petrus börjar argumentera med Jesus själv. Får jag låna dig, Per-Ola? Kom här. Du kan väl bara sätta det här fint. Precis, sitt fint. Va? Vackertass. Skön människosyn den här pastorn har. Du får vara en av lärjungarna. Och så står det där i texten att Jesus tog av sig manteln. Så jag får bara snabbt låtsas här lite. Det som är intressant också när du studerar den här bibeltexten lite närmare. Så när Bibeln använder det uttrycket att han tog av sig manteln är det samma uttryck, samma ord som handlar om att han överlämnar sitt liv. Han ger sitt liv. Så när han tar av sig manteln så tar han det som är hans liv och på något sätt jag lägger ner. Jag räknar inte mig själv som en i himlen. Utan jag, trots att jag är Gud så lägger jag ifrån mig det för att bli en tjänare. Och ge mitt liv som lösen för många. Så när han tar av sig manteln. Handlar om att med hela sitt liv böja sig ner. Kan du ta av dig dina skor och strumpor där lite enkelt? Fullständigt naturligt. Känns bra. Det är tur att det bara jag som har mikrofon. Och för er som följer det här på bilden så ska ni vara glada för att ni inte sitter nära de här fötterna.
De är så fina.
Jaha. Känns det naturligt?
Med dig känns allt väldigt
ja. Han kan få en mikrofon så kan han få vara med lite. Nej. Så här.
Du kan få vara med lite.
Ja, men det intressanta fortsättningsvis är ju att kungars kung, herrars herre tar av sig manteln och så tar han en handduk. Det finns ju fler metaforer. I vanliga fall, i den antika tiden, så var det otänkbart att man tvättade sig i redan använt vatten. Det kändes liksom ofräscht och orent. Så när man liksom tvättade sig så tvättade man alltid att man hällde. Men här står det faktiskt att Jesus han häller allting i här. Kan du fundera på den metaforen? Och sen så börjar han tvätta sin... Kan du sopa ner din fot där? Ja. Jag skulle kanske tagit lite varmare vatten.
Jag har inte gjort något.
Ja. Men du har väldigt fina fötter måste jag säga.
Ja. Skönt att alla får reda på.
Precis. Mellan tårna har du inte varit så noga den här morgonen.
Ja, säger du det? Är
det någon mer som vill komma fram här? Ska jag ta din fot i samma vatten som han har varit med sin fot? Bibeln säger att vi bär varandras bördor, vi ska dela varandras motgångar. Vi, på något sätt så är vi sammanlänkade. Vi har alla del i hans betjänande. Och så står det att han sen tar upp sina fötter. Känns det? Ja,
ja. Vilken hede jag har.
Precis, exakt. Ja, det är snyggt. När det står att han torkar fötterna. Så står det för mer än att han fysiskt bara torkar foten. Om du studerar texterna lite mer noggrant så förstår du att det som nu händer är en tydlig bild utav faktiskt att han smörjer foten och livet. Och smörjelsen i Bibeln står mer än bara för olja och lite doft. Utan det står för att allt det som himlen har genom sin ande får vara över oss. Och att han på något sätt gnuggar in den smörjelsen, den närvaron, de löfterna in i sina lärjungars liv. Och så kommer detta storslagna att då, när han gör detta och man känner den här andäktigheten men också lite besvärade situationen för lärjungarna och särskilt för Petrus. Så börjar ju Petrus argumentera, det här, nu går du över gränsen. Jag tyckte det här var väldigt konstigt att du överhuvudtaget gjorde, men du får absolut inte röra mina fötter. Ingen chans att ta...
Nej.
Och så säger Jesus då, okej, om jag inte smörjer din, om inte jag tvättar dina fötter, då har du ingen del med mig. Och det är så skönt med Petrus, för han är ju så tvära kast. Jag älskar hans personlighet som bara, du får inte tvätta. Ja, men då har du ingen del med mig. Och du måste du bara, häll allting över mig liksom. Du kan gå och sätta dig.
Tack.
Men om jag inte gör det här så har du ingen del i mig. Och så fortsätter Jesus att den som har badat är redan ren. Men behöver hela tiden ändå se till så att man har nytvättade fötter. När vi den här dagen stannar upp inför dopet så är min hälsning till dig. Om du inte är döpt så verkar Jesus övertygad om att du behöver någon gång bada. Du behöver säga Jesus jag vill tro på dig, jag vill följa dig, jag lägger ner mitt liv till dig. Jag låt mig döpas i Jesu Kristi namn. Men sen verkar det vara som att jag behöver leva i det dopet regelbundet genom att låta Jesus tvätta mina fötter. Och han gör det med en bild, fysiskt påtagligt. Men vi förstår när vi läser texten att det handlar ju inte om att bara tvätta rent lite damm från sandalerna. Utan det handlar om syndernas förlåtelse. Det handlar om rena tankar och befriade liksom, tankemönster eller vanor eller vad det nu än är. Och det är här som jag tror utmaningen finns. När vi pratar om dopet. Så kanske du döptes för väldigt länge sedan. Frågan är om du lever i ditt dop genom att låta honom regelbundet få tvätta dina fötter. För Jesus verkar ju säga att du behöver inte bada igen. Men om jag inte får tvätta dina fötter så har du ingen del av mig. Det han menar är den gemenskapen som kommer att ha del utav honom bygger på att han regelbundet får rensa och rena och befria och läka. Och om jag inte tillåter honom att göra det regelbundet så verkar jag förlora den gemenskapen som är en gåva från honom själv. att ha del utav honom. Du har ingen del av mig. Det som är också väldigt skönt med den här, det är att det är Jesus som böjer sig och betjänar oss. Det är han som ska tvätta våra fötter. Då får vi del utav honom. Det är han som ger oss frälsningen. Det är han som säger, jag har betalat med mitt dyra blod för att du ska bli befriad. Du behöver inte göra någonting mer än att ställa fram fötterna och säga, rena mig. Det är på hans initiativ, det är på hans kraft. Det är liksom, ibland så läser vi det här och så tänker vi, oj, nu måste jag. Och så blir det prestationer som jag själv måste uppfylla och förverkliga. Nej, vi är tacksamma för att Jesus, medan vi ännu var syndare, bestämde sig för att ge sitt liv för oss. Vi kan inte berömma oss över något. Igår så köpte jag nya skor, har ni sett det? Så zooma in de här. Ja, du vet. Sponsrad av Stadium Outlet. Om du skulle ta en minnesbild över de här skorna, jag lovar att ha på mig dem fler gånger, så kommer du följa hur ofta de kommer ha den här vita glansen. Risken är att de inom snar framtid skiftar i lite andra färger. Det är det Jesus menar med. Att ditt liv kommer ibland ta dig på saker som gör att dina fötter blir smutsiga. Ibland handlar det bara om att vi lever i en fallen värld. Konsekvensen av att vandra på den här planeten är en rad olika saker som kommer göra att de här skorna inte riktigt är så fina längre. Ibland så kan det vara saker som jag tillåter mig själv att göra. Jag syndar, jag går mina egna vägar. Ja, oavsett anledningen så är det svårt att på den här sidan evigheten hålla skorna rena. Och därför så säger Jesus att låt honom få tvätta. Låt honom få göra rent så att du alltid får stråla. Det där nya livet, att liksom skina utav vad han har gjort i våra liv, är inte egen kraft utan är ju bara av hans nåd. Om du vill ha ett bibelstudium ordentligt när du kommer hem så ska du följa med till Romarbrevet kapitel 6. Vi ska ta några verser där alldeles strax. För det är nämligen så att Paulus säger redan i Galaterbrevet att den som har blivit döpt till Kristus har också iklätt sig Kristus. Så när Jesus säger liksom att tillåt mig att liksom tvätta dina fötter, för du behöver på något sätt ha del i mig, så säger han också att i det här dopet, i det här badet som vi behöver göra, så får vi liksom iklä oss Kristus. Och allt det där som på något sätt vi iklär oss, men sen av olika skäl råkar smutsa ner. Antingen att man själv smutsar ner sig, eller att man sitter bredvid någon med dåligt bordsskick, eller vad det nu är. Så att man bara känner att bara, så behöver vi låta honom få göra sitt verk i oss. Tillåt mig läsa en del verser från Romarbrevet 6. Där står det så här. Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna fortsätta leva i den? Eller vet vi inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. När vi på vår egen bekännelse säger, Jesus, jag vill ge mitt liv, jag vill leva för dig, så erbjuds vi i dopet att få begrava vår gamla människa, vår syndiga natur. Vi får på ett sätt lämna över hela vårt liv och säga, nu på något sätt lämnar jag det bakom mig för att leva det nya livet i och genom dig. Och att få begrava något är ju en slutdestination på några saker. Det som är begravt är ju på något sätt, jag får lägga det ifrån mig. Nu är allt det där borta, det är i graven. Vilket innebär att dopet är otroligt skönt. Att ibland bara känna, jag har begravt det. Det är liksom, det är Jag behöver inte hela tiden gå med verkande, dåligt samvete över massa saker som jag gjorde i min okunskap utav vem han var eller mitt trots mot den han är. Utan jag kan bara säga, jag bestämde mig att nu lever inte längre jag, utan jag får leva genom honom. Och så fortsätter han att förklara för oss att vet vi att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Har vi nu dött med Kristus tror vi också att vi ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång för alla. Men hans liv är ett liv för Gud. Så ska ni också se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Så här ska ni se på er själva. Det är ju ett uttryck för att vi får en ny självbild när vi tar emot Jesus i våra liv. Jag har tillräckligt mycket självinsikt, även om det kanske inte alltid låter så, för att förstå att det finns en rad olika utmaningar i mitt liv. Det finns en hel del områden som jag inte är nöjd med och som jag ibland tror att Gud också försöker jobba med mig med. Ja, under hela min uppväxt kämpade jag med att jag hade så här gummitassan-kropp där mina armar är längre i förhållande till resten av kroppen på något sätt. Att jag alltid var för smal, alla andra hade stora muskler men inte jag. Du vet, det var så mycket som var dålig självbild. Här står det att jag kan få lämna allt det gamla. Och någonstans omorientera och omprogrammera min självbild så att jag inte läser mitt liv genom det som är en fallen världsanalys utav mig. Utan jag får läsa mig själv som den nya skapelsen i Kristus. Att oavsett hur jag känner mig så kan jag få känna att jag är ett barn till Gud. Oavsett hur jag ser på mig kan jag känna att han har skapat mig övermåttan underbart. Och om jag inte har en aning om vad min framtid innebär så kan jag säga tack Gud för att du är framtid och ett hopp för mig. Och till och med att han har ett syfte med mitt liv. Den nya identiteten ger så många anledningar till att leva sitt liv med mål och mening och riktning. Och att någonstans i dopet begrava den dåliga självbilden och sen uppstå med Kristus och någonstans iklämma den nya självbilden. Och när jag har gjort det en gång så behöver jag gång på gång tvätta mina fötter. För det verkar som att det där sakta ändå äter sig in i mig. Så det där som jag kanske trodde att jag hade kommit över för länge sedan. Helt plötsligt så dyker det upp igen fast i en annan form. Jag behöver bara säga Gud hjälp mig. Håll mig nära dig. Så fortsätter han. Synden ska därför inte regera er dödliga kropp. Så att ni lyder dess begär. Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdighet utan att ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre för er, för ni står inte under lagen utan under nåden. Här är massa starka ord. Synden ska inte därför regera er dödliga kropp. Allt det som egentligen är förknippat med synd, död och frånvaro utav Gud. I dopet så får jag bara säga att det är dött. Det har inte någon makt över mig längre. Jag behöver inte förbli i destruktiva beteenden. Jag behöver inte förbli i det som är en felaktig självbild. Jag kan få resa mig upp ur det och bli av med det. Jag står inte under den maktens inflytande mer. Sen kommer ändå utmaningen framåt. Ställ inte era kroppar i syndens tjänst. Synden ska inte vara herre över er. Utan ställ era kroppar i Guds tjänst. Vad innebär det? För veckan som kommer. Att vi ställer våra liv till Guds tjänst. Hur påverkar det? Skämten i fikarummet imorgon med arbetskamraterna. Hur påverkar det dina tankar när du tar dig an liksom en ny arbetsvecka? Eller det kan vara 1001 frågor. Att i dopet begrava något är fantastiskt. Men vi behöver fortsätta leva i vårt dop genom regelbunden fotavtagning. Och det har blivit så påtagligt. Jag vill inte liksom, Gud är ju inte i liturgin i den meningen att bara för att om vi gör på ett visst sätt så bara blir det. Utan hjärtat måste ju på något sätt vara med genom det vi gör. Men om jag av olika skäl inte regelbundet låter Jesus tvätta mina fötter, så verkar jag riskera att tappa det som jag egentligen en gång har sagt. Nu är det du och jag för resten av livet. Nu lever inte längre jag, utan jag lever för dig. Och jag tror att djävulen lyckas ibland lite för tydligt göra förbönsplatsen som någon slags sån här skyddad zon som vi på något sätt väldigt sällan använder oss utav. Utan att vi nästan märker det så verkar vi på något sätt diskvalificera oss själva från den möjligheten. Så vi lever kvar i vårt dåliga samvete över att vi inte riktigt har rena fötter. Även om jag har rena skor här nu så kan jag säga att jag tror inte någon skulle uppskatta att jag bara tog av mig dem. Vetskapen om gör att jag ibland väljer några olika saker. Och därför så stänger jag ute några grejer. Och ibland så kan jag veta sanningen om mig själv. Jag känner någonstans, för att skydda det så försöker jag låtsas som någonting. Jesus säger, då har ni ingen del i mig. Låt mig tvätta dina fötter. Lägg fram i ljuset. Bekänn era synder. Bekänn ert beroende utav mig. Låt min heliga ande komma över er. För om du bekänner din synd så är jag trofast och rättfärdig. Och allt liksom Kristi blod renar oss från all orättfärdighet. Varför gå med trasiga skor och illaluktande fötter om han kan ge dig ett himmelskt liv? Och jag skulle önska verkligen idag, oavsett om du fysiskt kommer fram till förbönsplatserna här alldeles strax, eller om du bara säger till din kompis, kan du be för mig? Men att det skulle vara självklart för oss att hjälpa varandra, att tvätta varandras fötter. För om vi inte gör det är risken att vi förlorar det som faktiskt han vill att vi ska leva i varje dag. För det handlar inte om en liksom symbolisk handling av vatten, utan det handlar ytterst sett om gemenskap med honom själv. Dopet och liksom illustrationen med fotavtagningen är en bild av att han vill ha gemenskap med oss. Han vill ha närheten till oss. Och allt det där utav destruktiva saker som synden bär med sig skiljer oss från hans gemenskap. Men åh vad skönt det är. Dels bli ren. Våran yngsta får vi ibland tvinga in i duschen. Men när han väl står där så tar allt varmvatten i Småland slut. Och i liksom en nybadad unge, de kan man krama på hur mycket som helst. Det kan man ju annars också, givetvis. Men ni fattar. Tänk vad mycket trevligare det är om vi alla tvättar våra fötter på varann. Vi bär varandras bördor och vi ber för varann. För alla behöver vi det här. Jag ska be att lovsångsteamet kommer fram så ska vi gå mot avslutningen. I hela den här avslutningen av Romarbrevet kapitel 6 så utmanar Paulus oss med ett liv till helgelse. Om nu det här nya livet i Kristus är uppenbarat. Du har fått begrava det gamla, uppstått med honom i det nya. Du har fått lägga ifrån dig det smutsiga, blivit ren. Vaka då över att förbli i den processen av att vara inför honom. Och det där livet i helgelse är så otroligt viktigt för oss. Hebreerbrevets författare säger i kapitel 12. Sök frid med alla och helgelse. För utan helgelse kommer ingen att se Gud. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta många. Sök frid med alla. Vi ska be om en stund för fred i Mellanöstern och fred i Ukraina. Vi ska söka frid med människor som vi har otalade saker med. Vi ska söka liksom allt vad vi kan för att försonas och söka frid. Och helgelse. Vi ska vara angelägna om att leva ett liv som inför Herren får vara rent. Och Gud vet ju att vi misslyckas med det. Det är därför han säger, låt mig tvätta dina fötter. Låt det här få bli en regelbunden vana i ditt liv. Att jag får rena dig, helga dig, forma dig. Vi ska om en liten stund öppna förbönsplatsen och få ge chans till oss alla att bli betjänade utav förbön. Om du kommer ihåg de gamla sångböckerna, några finns ju kvar här i kanterna. Vi använder ju oftast texterna på skärmarna, jag använder inte så mycket själva sångboken som sådan. Så Segertornesånger 513 har sjungits vid nästan alla dopförrättningar genom historien. I liksom pingstväckelsen, väldigt lång tid. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Om du vill kontrollera mig så kan du se i Segertoner 513 att det står vem som har skrivit texten. Men det står inte vart melodin kommer från mer än att det är en indisk folkmelodi. Berättelsen om sången är en familj som kom till tro på Kristus. Men i ett landskap där man inte fick vara någonting annat än majoritetsreligionen så riskerade man förföljelse, och vid ett ögonblick så säger man, nu är det dags att avsäga er denna tro, annars så tar vi era liv. Och när de står med sin familj, med soldater riktade med sina gevär mot dem, så börjar de sjunga den här sången. Jag har beslutat att följa Jesus. Hög tonart, men fattar. Vid det ögonblicket de har sjungit första versen så avrättas en del av familjen. Då sjunger de den andra versen. Om andra tvekar vill jag dock följa. När de har sjungit den versen så avrättas alla utom mannen i familjen. Så säger de, förstår du inte nu? Vi kommer döda även dig. Om du inte avsäger din tro. Jag följer korset och lämnar världen. Så kan bara någon säga. Som har begravt sitt gamla liv. Som förstår att nu lever inte längre jag. Så att även om de här människorna skulle beröva mig mitt liv. Så vet jag att jag är uppstånden i Kristus. Jag ska leva om jag än dör. Det handlar inte bara om här. Utan det handlar om att behaga honom. Och för evigheten dela den med honom där. Och för att ha del i det så vill jag säga mitt ja till Jesus. Och har jag aldrig sagt ja till Jesus så behöver jag börja där och säga, bara, Jesus, jag vill tro på dig. Jag vill på samma sätt som du gav ditt liv för mig så vill jag ge mitt liv tillbaka och säga, här är jag. Var Herre, mästare, frälsare i mitt liv. Och som ett bekännelse till honom så låter jag mig döpas. I den första kyrkan så var liksom syndabekännelsen nästan omedelbar. Man säger, nu låter jag mig döpas. Som ett led direkt i att det här, Jesus är ju Herre i mitt liv. Nu vill jag bara överlämna mig till honom. Och när jag sen fortsätter med livsvandring så får jag regelbundet på att ta emot syndernas förlåtelse. Rena mig igen. Förlåt mig igen. Och tänk att hans nåd varar för evigt, så han tröttnar aldrig på våra smutsiga fötter. Utan han tar hand om oss igen och igen och igen och igen. För hans nåd är ny varje morgon och han trofasthet varar för evigt. Ska vi bara blunda där vi sitter så får du chans att reflektera en kort stund. Hur har du det med Jesus? Har du del i honom? Har du gemenskap med honom? Är han din Herre? Om han är din Herre, finns det saker i ditt liv som skaver och du känner bara Jesus.
Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstjkpg.